förvånat. Och det var i slutet av ett möte så kom de upp till mig och sa, vi behöver ha liksom, vi sitter, alla svenskarna satt ihop. Och sen så kom de upp i alla fall där och sen sa de att vi skulle behöva ha en pastor, för det är någon kille från Sverige här som vi behöver be för och han vill döpa sig. Och kom vi upp i alla fall och så kom det fram en liten kille där, späd man, kanske liksom i 60-årsåldern. Man ser att han var ärgad, blek. Man såg liksom att okej, han kämpar med sjukdom och sådär. Men i alla fall så började vi be för honom och tårarna började strömma ner för hans kinder. Det var som att det droppade tårar på min hand. Och jag vet att vi stod där och bara fick be med en människa. Och jag vet att jag stod där och bara så kände liksom hur det droppade. Jag kände honom inte, jag visste inte vem han var, men så började jag lära känna den här mannen i alla fall. Och det var ganska häftigt, han heter Bengt. Bengt, han talar till mig mer än någonting annat på den här konferensen. Han talar så mycket till mig. Det liksom revolutionerade hela mitt liv. En liten man som många människor skulle se förbi. Men ett förlorat får som Gud ville finna. Och jag vet att jag fick höra hans story om hur han växte upp. Han blev adopterad, han blev slagen, han blev förbised, han blev förkastad. Och växte upp ensam, hamnade i heroinmissbruk och levde i droger. Och bortstött, utstött från samhället på många sätt. Han lyckades övervinna de här drogerna och han någonstans började jobba. Men så kom han till en plats i sitt liv där han fick obotlig cancer. Läkarna gav honom ett halvår att leva. Han fick åka in och ut i alla fall på sjukhuset. Så mitt där i sin ensamhet så var det en kvinna i vår kyrka som var sjuksköterska. Och hon bara fått hjärta för den här Bengt. Så hon började att efter arbetstid komma dit och berätta för Bengt om Jesus. Och Bengt låg där och i början så var han lite stängd till det hela och men hon fortsatte. Hon var som att hon fick hjärta för Bengt och berätta för Bengt om Jesus. Och hon bad för honom och så genomgick han några operationer som var tuffa. Och i efterhand så tackade han den här kvinnan för att hon hade bett för honom. Och så började han öppna sig själv för Jesus. Och så i alla fall så kom Bengt med på ett möte och fick en personlig uppenbarelse om vem Jesus är. Och tog beslut att följa honom. Och men sen i alla fall så var det som så här att han var ju jättesjuk och han hade aldrig flygit förut. Så det blev som så att när jag var i London där så var det som så här att Bengt mot alla läkares inrådan, och om du är läkare här, jag ber om ursäkt. Men han bestämde sig för att flyga till London. De kom fram till sen han kom hem att han hade 6 liter vatten i lungan. Men han hade hört om den här konferensen och någonstans tänkte om jag har ett halvår kvar att leva, då tänker jag göra allt jag kan för att få uppleva mer av Jesus. Så Bengt han åkte till London och det var precis där som vi stötte på honom. Och det var ganska kul att se, tycker jag, hur de här kvinnorna bara sträckte sig ut till ett förlorat får. En man som samhället skulle glömma, men Gud hade inte glömt Bengt. Gud han har inte glömt din granne. Gud han har inte glömt din släkting. Gud han har inte glömt människor som du har bett för. Och jag tror att det finns en Bengt i allas våra liv som vi behöver rädda. Och det var ganska coolt med den här Bengt, för han bestämde sig på plats där att han skulle döpa sig. Och han slutade ta ångestmediciner och han blev som en helt ny människa. Han var med i kyrkan och han kom och mot slutet blev han svagare. Och vi fick vara med och begrava honom och cancer tog hans liv, men inte hans evighet. Ett får som var borttappat. Och det var någon som märkte det. Det var någon som märkte det. Och jag gillar den här kvinnan. Hon märkte att det var ett får som saknades. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att be till Gud och säga, vem saknas i ditt liv? Vem saknas här? Vem saknas hos Jesus? Du vet, den enkla vägen för oss är alltid att hålla fast vid de 99. Det är mycket enklare i en värld vi lever i där det finns så mycket behov. Och, du vet, vi alla kämpar med saker och det är stress och det är utbrändhet och det är saker som händer och det är arrangemang och det är sommarstugor och allt som sker. Och vi har så mycket med vårat ibland så att det är så lätt att bara glömma bort människor. Glömma bort att det finns bortsprungna får som Gud har på sitt hjärta som han verkligen vill ta hem i sitt hus. Och jag tycker det är intressant, därför att när det är ett krisläge så händer någonting med oss människor. Helt plötsligt så är det som att allt annat blir oviktigt. Inget annat blir viktigt. Tänk om du skulle ha en släkting som gick bort i skogen, eller om du skulle ha ett barn som försvann ut. Jag lovar dig att inget av det du har, och jag frågar mig själv, Gud, vad håller jag just nu som skulle vara mer viktigt än att hämta någon som har sprungit bort långt ute i skogen? Eller långt ute har gått vilse. Och på så sätt man alltid rannsakar sitt hjärta och frågar, vad är det jag gör som är så viktigt? Som gör att som hindrar mig från att hämta fårorna hem till Gud. Och jag tror att det här ska vara en kyrka. Jag vet att det är det. Där människor hittar Gud. Där människor hittar Jesus. Jag tror att det här ska vara en kyrka. Och jag vet att det är det. En plats där ni brinner för att föra människor till tro. Det andra som herden gör för att i den här räddningsinsatsen, det var att han gick ut för att söka. Så nummer två, om du tar anteckningar. Han gick ut för att söka. Han, med andra ord, han aktiverade sig själv för att gå ut och göra någonting åt saken. Det finns en organisation som jag tycker är ganska häftig och mäktig. Där när någon försvinner bort, när någon springer bort, så finns en organisation som heter Missing People. Jag vet inte om ni har talat om dem. Och det är ganska häftigt tycker jag hur en hel armé av volontärer märker att det är någon som saknas. Och då är det liksom kanske hundratal som bestämmer sig för att ja, men polis och räddningstjänst kan inte göra allt det själva. Men vi är många så vi kan göra det. Vi tänker hjälpa till och vi tänker supporta, så att de här organisationen, de kliver ut och de kör skallgång. Och de söker efter förlorade människor. Jag tror att vi som kyrkor och vi som volontärer kan vara en med utav missing people när det kommer till våra samhällen. Att hitta personer som Bengt. Att hitta människor som finns där och som Gud har sett men som ingen människa har sett. Och vara med och hämta hem dem in i relation tillsammans med Gud. I vår kyrka så försöker vi alltid uppmuntra och motivera våra volontärer att vara del av den här volontärarmén. Ibland liksom, vi har ju ingen lokal, vi har ingen gudstjänstlokal som vi äger, utan vi har en i vårt norra campus, men när vi är i stan så har vi kommer rakt in. Just nu är vi på en biograf mitt inne i centrala Stockholm, och sen är vi på Hotel Rival. Så vi har alltid olika lokaler, och det gör ju att vi ska ha flera möten, lokaler blir full, och det gör att vi måste dit tidigt. Vi har tider så vi måste vara inne och så vi måste vara ute, och det är ganska coolt att se hur vi har en del. Vi har vårt logistikteam, vilket är teamet som imponerar mig mest. Det är de som kör alla grejerna. De åker till lagret. Och det finns en del av killarna. De går upp klockan 4 på morgonen. Klockan 4 på morgonen för att hämta saker. För att ta med det till kyrkan. Därför att de vet att om jag får dit en högtalare, då kan någon människa höra om Jesus. Ursäkta om jag är lite berörd här idag, men jag känner att jag vill uppmuntra er kring det. På ett möte ibland kan det vara, du vet, vi spelar i olika team och alla kämpar, och men du vet, i slutet av dagen när vi summerar dagen, då vet vi att människor kommer till tro på Jesus. Då är det alla människors vinst. Det är som ett fotbollslag som vet att wow, idag vann vi. Vare sig du gick upp klockan 4 på morgonen och körde en lastbil, eller om du var kvar och ställde toaletterna, så vet du att du var med och bidrog till att människor kom till tro på Jesus. Och jag förstår att ibland kan det vara lätt att förringa det man har i sin hand och tänka att men ja, hur mycket sätt bidrar jag? Men du vet, Gud han använder människor som är tillgängliga. Och jag tror att allting som vi gör det pekar till att hjälpa människor till Jesus. Jag skulle vilja uppmuntra dig, vart du än är någonstans, vart du än tjänar någonstans. Det du gör, det är viktigt. Det du gör, det spelar roll. Det du gör, det gör stora skillnaden i människors liv. Och jag tror ibland att vi behöver ta ett beslut. Jag behöver ta det beslutet varje dag när jag kliver upp någonstans klockan 6 på en söndag morgon. Och du vet, man känner för att ligga kvar och sådär. Men vi vet att det vi gör, det är viktigt för Stockholm. Det vi gör, det är så viktigt där, just där och då. Och höra så coola berättelser om hur människor får sina liv totalt förvandlade. Jag går gärna upp hur tidigt som helst på en söndag morgon bara för att få det. Jag brukar få en mail skickad till mig varje tisdag om bara berättelser. Och det är så här liksom Bengt-berättelser som kommer upp varje vecka. Och det fascinerar mig och det inspirerar mig att göra det jag gör. Som någon sa, when the why is high, the cost is low. När vi har ett högt
varför, så blir kostnaden inte alls hög, därför att vi vet att det vi gör spelar verkligen roll. Och jag skulle vilja uppmuntra här i den här kyrkan att verkligen fortsätta att aktivera er själva. Bestäm er för att vara del av att bygga den här kyrkan, att aktivera er själva. För det finns människor där ute som verkligen behöver det du gör. Det tredje som skedde i den här räddningsinsatsen, det var att då att herden, han fann fåret och han blev glad. Jag vet inte om vi kan få upp den här texten där igen i Lukas 15. Jag gillar just den meningen. Det står från vers 5. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. Vet du vad den största glädjen i kallelsen finns? Den finns i att se människor komma till tro. Ibland så träffar jag människor, mig själv inkluderat, när man tappar sin passion i kallelsen. Man tappar sitt hjärta och man förstår inte längre. Och du vet, det är som att det man en gång brann för, det brinner man inte för längre. Och oftast kommer det tillbaka till att man känner att, men har jag mött människor som har hittat Jesus? Och jag tror att när vi har fokus på att se människor hitta Jesus, då faller allting annat på plats. Då kommer gåvorna att blomstra och då funkar relationerna. Vi har ett mål, vi har ett syfte, vi är på väg mot ett håll. Och det är liksom kursen som Jesus har satt för sin församling. Det är att gå ut överallt och predika evangeliet. Och jag tror att ibland så behöver man påminna sig själv och bara kasta det rätt igen i sitt liv och säga, men vad är det egentligen jag gör? Jo, först och främst, nummer ett, gå ut i alla människor till lärjungar. Och det finns verkligen en glädje i att få göra det. Och jag tror att en del personer inne, ni ska få uppleva en ny glädje i era liv genom att se att ni återigen får aktivera det och verkligen se människor i din närhet få hitta Jesus. Vi har ju en liten nyfödd bebis hemma. Sitter här nere och det är ganska kul att se, därför att den här bebisen vänder upp och ner på allting. Ni som har barn vet det. Inget blir som det var tidigare. Och allting blir omkullkastat och det är grejer överallt och det är stökigt och det är ibland lite sömn och sådär. Men jag kan säga en sak, jag har aldrig haft så roligt förut i hela mitt liv. Jag skrattar mer än någonsin tidigare. Jag är glad varje dag. Och det är bara för att det har kommit ett nytt liv in i vårat liv. Och jag tror att det är precis samma när det kommer till våra kyrkor. När det kommer in en massa nya människor. Det gör att vi blir glada. Det gör att vi känner på insidan hur vi blir liksom någonstans. Bara, wow, det är det här allting handlar om. Det fjärde som hände, det var att herden, han bar hem fåret. Han bar hem fåret. Om man studerar lite grann, sättet att bära ett får på den tiden, det var ofta att du slängde upp det och tog bena här och bena här. La det på dina axlar, använde din starka rygg och sen så gick du med fåret. Och jag tror att våra kyrkor behöver verkligen bärare. Våra kyrkor behöver bärare av det som Gud vill göra. Och jag gick igår och funderade lite grann och kände någonstans som att Gud sa att det finns en del bärare här som har blivit lite missmodiga. Det finns en del bärare som har tappat glädjen i det. Men jag tror bara att Gud vill uppmuntra någon specifikt här idag att säga, jag tänker vara del och bära det Gud vill göra på den här platsen. Jag tänker använda min rygg, jag tänker använda mina gåvor, jag tänker använda mina talanger och verkligen vara med och bära ut det som Gud vill göra i den här kyrkan och i det här samhället. Jag kommer snart in på sista punkten här så vi kan be Torgny och teamet att komma upp. Jesus, han var verkligen en bärare. Och ibland så får vi påminna oss själva om vad det var Jesus bar för oss. Ibland när kyrkolivet känns för tungt och bördan är för stor och det känns som att man bär alldeles för mycket, så tycker jag det är kul att se med Jesus ändå vad det var han bar. Och det står så här i Jesaja 53, 3-6. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en man som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skuld, slagen för våra missgärningars skuld. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilsen får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Jag gillar hur Jesus är mitt exempel. Och ibland brukar jag fundera över Bibeln och tänka så här, att när man kommer in i, du vet, sista tiden av Jesu liv, och när han går upp på korset, och så står det att det är ett mörker full över hela liksom, den delen av runt korset. Och jag har många gånger tänkt på den där, vad var det för mörker som full? Och så börjar jag reflektera lite grann vad det var Jesus bar på sitt kors. Har du tänkt på vad det var Jesus bar på sitt kors? Han bar varje misslyckande. Han bar varje synd. Han bar allt som mänskligheten har gjort. Allt som mänskligheten någonsin kommer göra. Allt som mänskligheten någonsin gör. Jesus, han tar det och bär det i sin kropp. Ibland så vet vi hur jobbigt det är att bära en förkylning. Eller vi vet hur jobbigt det är att bära en magsjuka. Eller bära liksom en skuld. Bära en känsla av misslyckande. Eller bära en känsla av att vara förkastad eller utstött. Men har någon gång tänkt på vad det var Jesus bar på korset? Han tog samlade summan av mänsklighetens all sjukdom, av mänsklighetens all skuld, av mänsklighetens all känsla. Han tog det i sin egen kropp. Jag vet, känslan var bara att bära en sjukdom. Tänk, Jesus tog allt, miljardtals saker på sitt kors. Och bördan var så tung att det var mörkt över hela korset. Men det dog Jesus på korset. Jesus, han är verkligen exemplet för att vara en bärare. Och jag brukar säga till Jesus, vad jag än kan göra för att vara en bärare, vad jag än kan göra för att bära människor, så vill jag vara tillgänglig för det. Och det femte som skedde, och det sista, det var att han tog honom hem till en säker plats. Du vet, alla människor behöver en säker plats. Alla människor behöver en plats där de kan tillhöra. Och det här är en fantastisk gemenskap. En gemenskap av kärlek, en gemenskap av liv. En gemenskap där man bryr sig om varandra, där man uppmuntrar varandra, där man tror på varandra. Och jag tror verkligen, och jag tror verkligen att det här ska få bli ett år där ni ser en massa människor komma till tro. Jag tror verkligen att den här dopgrapen kommer få öppnas gång på gång. Och jag tror att det är någonting nytt som ska få aktiveras i den här kyrkan, av att människor får hitta Jesus. Och jag själv växte upp här. Om inte ni hade funnits hade inte jag varit här. Jag är helt övertygad om. Ska vi göra så att vi står upp tillsammans? Jag brukar alltid avsluta varje möte som jag predikar att bara ge ett tillfälle att få respondera. Och ska vi bara vilja, om du vill böja våra huvuden lite grann i respekt och vördnad för alla här inne. Och jag skulle vilja...